When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkomna tillbaka till Samtal om kriget, en specialserie här i podcasten Samtal tillsammans med Kenneth Gregg. Vi har vecka 17 denna vecka, förra veckan var det vecka 16 och det är den som är objektet för samtalet den här veckan. Kenneth, du har bytt brigad, berätta lite om det.
Ja, jag har nu blivit överförd till hemvärnet i Bråvari. Bråvari är egentligen min närmaste hemstad. Och vi är där underställt 73 bataljonen. Och vi har tagit in 250 nya rekryter som har kommit in via mobiliseringen, den allmänna mobiliseringen. Och nu ska vi börja grundutbilda alla dessa då. Så...
Det här är ju någonting du har erfarenhet av. I början på kriget så utbildade du just rekryter i Kiev.
Stämmer bra.
Var det speciella moment som du hade hand om eller var det allmän träning från grunden?
Nej, allmän träning från grunden. För många av de som kom in och som nu också kommer in så har aldrig ens hanterat ett automatgevär.
Nu sitter ju jag på massa information som kanske är med när man inte har eftersom jag sitter och bearbetar manuset från din bok. Och jag vet att i början på kriget så trodde ni verkligen på riktigt att det här kriget skulle vara över på några veckor. Då hade du vid ett tillfälle skrivit att med en av de här grupperna som du utbildade att ni skulle ta en öl efter kriget. Hade den ölen blivit av ändå?
Nej, men jag hoppas den blir av före den 25 juni nu. Men tyvärr så finns den plutonen inte mera. Och tre av de från den tiden så är fångar hos ryssarna. Vi vet inte vad som har skett med det, för det finns inte på någon lista. Och det finns inte heller på någon fångutbyteslista. Det är nu faktiskt en del av de 7000 ukrainska soldater som är försvunna. Och det blev tagna till fånga i augusti uppe norr om Kharkiv.
Att se en ung man gå från att aldrig hålla i ett vapen till en krigsveteran, vad är det för förändringar man ser i en sån man?
Det nu som har varit med från början så kan jag faktiskt, det som är utmärkande för dem är att de alla säger att de har börjat hata människor. De vill inte ha någonting att göra med andra. När de är på rotation eller ledighet så vill de bara vara i sin egen egen ensamhet och överhuvudtaget inte alls vara på några sociala tillställningar. Det är nu vad som är väldigt utmärkande för de så kallade veteranerna.
Vad hade varit för ålder på dem som du utbildade i början?
Den yngsta var 18 och den äldsta var 47.
Om du träffar den 18-åringen idag, hur är liksom, ser han ut att ha åldras? Så som du vet, när vi kollar på president Zelensky nu, han ser ut att ha åldras 10 år.
Ja, det gör det. Och du ser det framförallt i ögonen. De är trötta. När de inte är ute över fronten eller med sina vapenbröder så är de deprimerade. Mm.
Ja, alltså jag kan bara tänka mig, eller jag kan inte ens tänka mig vilka oerhörda... Alltså det kommer ju vara som en epidemi, pandemi av psykisk ohälsa bland människor i Ukraina när det här kriget är över.
Ja, och nu blir det ju ännu värre i och med att Wagner-chefen har ju nu gett order om att man inte ska ta krigsfångar mera. Så det betyder att de blir avrättade på ort och ställe. Många blir avrättade på det viset som fanns i mina videon på Telegram-kanalen.
Har det att göra med att de inte har resurser eller att de bara inte orkar eller att de vill göra det värre för Ukraina? Är det liksom, är det krigsföring eller är det logistik?
Det är krigsföring mest.
Så nu har de liksom gått ut och sagt att nu begår vi öppet krigsbrott helt enkelt.
Helt riktigt. Så är det. Mm. Så är det tyvärr.
En sak som fick mig att rysa när jag läste ditt manus, jag håller ju på att bearbeta det till din bok som ska släppas förhoppningsvis så fort som möjligt. Vi ska fortfarande inte lova några datum, men det var den 6 mars 2022 så förutsåg du krigsbrott. Det här var alltså innan man ens visste vad som skulle hända, och det var innan det hade börjat hända. Så skriver du så här: evakueringsorder utfärdades för byn där jag bor. Hela byn verkar bli en strategisk träffpunkt för den ryska armén. Grannen beslutade att stanna kvar för att se över våra hus och ta hand om våra 4 katter, Margot, Maxima, Markis och Malvina. Själv befinner jag mig nu i Kiev och ska påbörja mitt nya uppdrag tidigt imorgon. Försvaret av Kiev har prioritet, därför finns inte möjlighet att försvara byarna. Nu måste NATO ingripa, annars kommer det att bli civila massakrer som världen aldrig tidigare skådat. Vad tänker du när du hör det här? Visste du om att du har förutsett det här innan det ens skedde?
Jag minns att jag tänkte på det hela och jag grundade den texten då på historien. Och historien med ryssarnas krigsföring, började från stora ofreden. Där de har då efter krig precis gjort det här, vad som de gör nu. På 1700- och 1800-talet med annan form, men med samma grymhet. Det var liksom alla som har läst historien, alla som har gått i skolan och läst om stora ofreden och krigen därefter som Ryssland har utfört eller Sovjetunionen. Så är det ett återkommande tema, en röd tråd genom hela deras krigshistoria. Så det stod det ju inte ha kommit som någon överraskning för folk, eller det borde inte ha varit någon överraskning för folk att så kommer att ske. Men världen sov.
Men kollar man tillbaks nu, alltså om Jens Stoltenberg skulle ha vetat vad som skulle ha skett, tror inte du att han skulle ha beordrat att alla NATO-länder skulle gå in i... Nu vet inte jag om han får göra det, men tror inte du att NATO skulle ha gått in och ställt sig i de här byarna då för att förhindra de här hundratusentals civila morden?
Åtminstone skulle man ha infört ett flygförbudszon över hela Ukraina. Och det skulle ju, bara det skulle ju ha hjälpt till en hel del.
Mm. Jag tycker det är... Att läsa det när de här tankarna och funderingarna i efterhand, många gånger får jag rysningar också när jag läste att en av dina grupper skulle vara på väg in i Irpin på natten, Visste ni då vad som hände när ni skickade in de här killarna i Irpin?
Vi hade våra aningar. För ukrainarna vet, Ukraina har ju alltid varit utsatt för ryssarna. Om vi tar 29-31 när all mat dömdes ut härifrån in till Moskva. Miljoner dog av svält. Tjernobyl, olyckan, vem sändes upp på takarna i gummistövlar och med vodka som medicin? Ukrainare, ingen ryss. Vem sändes till Afghanistan? 80% av manskapet ukrainare, medan 90% av officerarna ryssar. Så vi hade våra aningar. Vi pratade väldigt mycket om det här i grupperna. Så vi visste vad som skulle ske. Men tyvärr fick vi inte ut det här meddelandet. Eller det meddelandet som jag också i min uppdatering har gett ut, det har klingat för döva öron.
Ja, och nu är det ett blir det en historisk dokumentation. Jag tror att det här är liksom viktigt att komma ihåg inför framtiden, att bara sitta och titta på liksom. Jag hoppas verkligen att det här inte är i onödan, det som har hänt nu, för att det är så många offer. Det har spekulerats som ett UFO ovanför Kiev. Är det någonting du har sett, och vad finns det att berätta om det?
Det var en meteorit som kom in i atmosfären och började brinna. Men det har ju varit spekulationer om allt från ett UFO till att det var ett nytt ryskt vapen, till att det är en kärnvapen raket som är på kommande. Så, men i alla fall så gavs flygalarm i Kiev på den. Men det var en naturlig förklaring till det hela.
Var det här någonting som du fick bevittna själv, eller?
Nej, jag såg det inte själv, men telefonen började ringa när folk hade sett det.
Just det. Och sen har det varit lite action också för dig nu när du har bytt brigad.
Jo, nu har vi ju egentligen har vi ju vetat om det länge, men först nu har vi fått befogenheter att börja agera mot Moskva-kyrkorna. För de används som bas för descendanter, för spioner och för rysk propaganda. Och nu var det en större raid då mot en lokal kyrka utanför Brovary i en ort som heter Trebucha. Och den kyrkan, eftersom den var lite avlägsen, så har troligtvis använts som en högkvarter i Brovary-regionen. Så det är inte de Moskva-trogna kyrkorna inne i själva staden, utan den här lite utanför. Och just nu så är det 20 arresterade, både civila och präster. Vi hittade mer än en halv miljon dollar i kontanter. Vi hittade en massa dokument där våra energiinfran var väldigt noga utmärkt, var de soldater som är på rotation är förlagda. Vi hittar dokument om olika personer som anses antirysk och deras verksamhet. Så det har varit en otrolig dokumentering av fienden, av vad som sker i Brovary med omnejd.
Och det här är alltså förstahandsinformation som du själv har samlat på plats eftersom du var delaktig i själva...
Ja, vi, det var ju egentligen SBU, eller vår underrättelsetjänst, som var ansvarig för den hela raiden, men vi på hemvärnet, vi var och säkra eller ska vi säga som security, och spärra av områdena och så till att ingen kom in.
Och vad tänker du när du ser det här? Det är ju ändå bara 8 kilometer från ditt hem, Bråvary. Det är väldigt nära.
Det här har jag vetat om, att ha varit på gång under hela kriget. Prästerna har ju också här i vår by från samma kyrka har ju gått runt och försökt välsigna de här husen. Och sen har man satt då där det har varit soldater har man satt ett vitt kors på med en krita på dörren. Det samma då är liksom en välsignelse för det här. Men deras uppsåt var ju någonting helt annat än att välsigna ukrainska.
Man markerar, här bor det soldater.
Ja, precis.
Mm.
Och nu vet vi ju ännu inte vad som har, hur mycket av de här uppgifterna har blivit vidare sent. Men sen när vi hade de stora missilangreppen och också i början av kriget när vi fick här missilangreppen direkt mot vår eller ett stort matvarulager. Så det har egentligen fått sin förklaring varifrån de koordinaterna kom.
Just det. Ja, där skriver du också i boken om ett lager med frysmat som brann i nästan en hel dag.
Mm, ja, flera dagar.
Flera dagar, just det. Ja, vad finns det nu för planer på regeringsnivå då för att komma åt det här? Därför att det här är någonting som också upprör folket, som vägrar tro att kyrkan kan vara involverad i det här.
Nu, problemet är ju det att framförallt många äldre är ju väldigt religiösa här. Och det lever ju den tron att Moskva-patriarkatet som är den enda riktiga. Och man förhåller sig väldigt skeptisk till den ukrainska ortodoxa kyrkan. Så därför har man gått fram med silkesvantar. Men som vi nu ser, inte bara här i där jag var med, utan det har varit mycket flera rider runt om i Ukraina, framförallt runt Kiev-området. Plus att man ju också gick in och tittade på huvudnästet i Kiev, Pechorsk Labra. Så att vi vet att det här används av spioner och desertanter. Vi vet att många av de här prästerna så är de facto anlitade utav FSB, alltså den ryska underrättelsetjänsten. Vi vet att de har kontaktmän. Så det är ju dags att göra någonting för att hindra att det här ska ta ett steg ännu längre och det ska börja sprängas bilbomber och andra bomber runt om oss.
Tror du att de här var planterade från början, eller är det här folk som har liksom nu i efterhand då blivit påverkade av Putins bästa kompis då, patriarken Cyril, heter han så, Kirill?
Både och. För ett halvt år före krigsattack eller före deras invasion så fanns det också här i min by Wagner-soldater som stationerade. 2 veckor före ryssarna kom över gränsen så försvann de härifrån. Och nu har det ju kommit fram då att det tog sig till Irpin. Och sen därifrån attackera då förorterna till Kiev. I framförallt Obolon-området.
Så du har alltså mött dem här i matbutiken och på gatan och sånt?
Troligtvis, för det har varit väldigt många sådana här bodybuilder-typer. Och det prata enbart ryska.
Fan vad obehagligt.
Ja, så den här invasionen utav Ukraina, den planeringen av den har ju pågått garanterat 2 år före attacken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, det är, de är jävligt, jävligt obehagliga, ryssarna, när de håller på det här sättet. För är det någonting som man vet säkert med Putin, så är det att han ljuger.
Ja, det är det.
Och sen finns det ett lagförslag då om att inte få kritisera regeringen. Vad finns det att berätta om det här?
Det är nu faktiskt parlamentariker från Zelenskyjs eget parti som har kommit upp med det här. Och det här är ju, det här börjar likna ryssarnas sätt och föra politik. Men det som är väldigt intressant är att det som är bakom det här så är har ju tidigare varit pro-ryska. Men om det här lagen skulle kommer att gå igenom, då har vi direkt upplopp. Och det betyder ju då också att hjälpen från väst kommer att stanna upp.
Vad grundar sig det om man lyssnar på dem då?
Nej, man använder samma argument som man i Ryssland använder. Så det, man kan fråga sig att är det ultranationalister, ukrainska ultranationalister, eller är det pro-ryssar som försöker så ett frö utav tvivel på Ukrainas parlaments, ska vi säga, trovärdighet utrikes. Det kan jag inte nu säga ännu.
Vad är det för tidsfönster som den här lagen har då innan det, eller när den ska in i rada då i parlamentet?
Nu är det ju på förhands, alltså på beredningskedja, och sen ska den ju för diskussion och sen ska bli det beslut, och efter det så ska ju då presidenten lagstadga det, eller befästa, fastställa den. Så att
givet den offentliga internationella superstjärneroll som Zelenskyj har fått i och med den här invasionen, så känns ju det som att han inte riktigt skulle vilja stadfästa en sån här lag. Det är bara min känsla.
Jag tror också det. Men jag tror också att det kommer att falla den i behandlingskedet.
Ja, jag vet inte exakt hur deras grundlag ser ut, men om man utgår ifrån att det liknar västerländska parlamentarismer, så är det två behandlingar, och varje behandling då ska godkännas eller nekas av kammaren. Om det faller i första, så är väl det ett tecken på att det inte finns något stöd för det överhuvudtaget.
Ja.
Och det är väl det man får hoppas på, för att det känns ju inte som att kritisera regeringen borde ju kanske inte vara olagligt i ett land i krig.
Nej, och då ger man sig faktiskt in på att yttrandefrihetsgrunderna raseras. Och då är man inte en demokrati mer.
Och korruptionssituationen, det är någonting som du har engagerat dig mycket för, eller för mot kan man väl säga. Finns det någon uppdatering där som du kan komma med denna vecka?
Jag gjorde ju en intervju med två politiker som har väldigt god insyn i hur den här korruptionen sker i då framförallt Brovary statsfullmäktige, eller i statsparlamentet som det här kallas. Och det är en väldigt typisk, ska vi säga, schema som man använder. Och den den finns garanterat i hela Ukraina. Vi har fått mer och mer bukt med statskorruptionen. Men på lokal nivå så florerar den, om inte ännu mer än före kriget. För borgmästarna har egentligen diktatorer och de har viss makt och mörka vad som sker. Och de här två politikerna blev ju utrökta då, både från den ena var vice borgmästare och medlem i statsfullmäktige och jurist, en jurist som också var där som gick samman med den här killen då. De blev båda intervjuade av mig i förra veckan. Hoppas vi får ut den intervjun så fort som möjligt. Så jag skulle säga att på statsnivå så är det bedrövligt.
Ja, och vi ska kämpa lite där med översättningen. Det är en lång intervju och det ska översättas till engelska för att kunna textas på svenska. Men vi ska se vad vi lyckas få fram. Det skedde en incident förra veckan som förvånar mig ganska mycket, att man faktiskt gick ut och sa sanningen. Och det är längst då den befriade delen av fronten, norr om Charkiv, finns en rysk stad som heter Belgorod. Och i den staden så föll en bomb som skadade ett antal personer. Och det var då ett ryskt jaktplan av typen Su-34 som smällde en bomb där. Och det var ett misstag. Här har då Ryssland gått ut och sagt att det var deras eget plan som gjorde det och att det var ett misstag. Vad är det, tror du, som får Ryssland att erkänna en sån här sak, där standard egentligen borde vara där de säger att nej, men det här var Ukraina som smällde den här bomben. Nu har de gått till attack på oss.
Alltså det fanns ingen möjlighet att ens försöka påvisa att det ska vara Ukraina som hade varit ute och bomba. Dessutom var det ju två bomber som föll ner och troligtvis hade det varit ett tekniskt problem i flyget och piloterna måste göra av med bomberna. Då är det ju normalt att de inte är säkrade. Så i princip ska det inte smälla av när de träffar marken. Men nu gick det ju så att den ena briserade och den andra briserade inte. Och den som inte briserade hamnar ju under ett hus. Så att skulle det ha varit den som smällde av, då har vi haft enorma dödsantal.
Tänk att bo i det huset. Och komma ut, man hör, det bara dundrar till och så är det liksom en bomb som inte har detonerat. Vilken grej. Men den här febrila flygaktiviteten som pågår runt gränsen, det är någonting som man har ganska bra koll på, va, från Ukrainas sida.
Ja, och inte bara från vår sida utan hela den västliga underrättelsetjänsten. Och satelliterna har ju de här områdena under loppen för att se vad som sker. Belgorod är ju också en uppsamlingspunkt för materiel och manskap som ska vidare.
Och nu pågår det ju inga attacker från Ukrainas håll på Ryssland. Och det har väl att göra med att Ukraina respekterar internationell krigslag.
Ja. Där pågår ju, nu är det ju inte ukrainska staten som stöder det, utan det är ju den här ryska frihetslegionen som nu som då tar sig över för att göra vissa räder. Göra sig påminda.
Alltså från Ukraina till Ryssland då?
Från Ukraina till Ryssland. Så att vi har... Det är ju allmänt känt att vi har både sabotagetrupper och den ryska frihetslegionen.
Och det är alltså ukrainare som vill göra sig fria från Ryssland?
Nej, det är ryssar som vill göra sig fria från...
Exakt, från, ryssar som vill göra sig fria från Ryssland.
Ja, från Putins administration.
Just det. Och de är, hur ser Ukraina på dem?
Naturligtvis bakom ridån så understöds ju det, men officiellt så är vi neutral. Mm.
Jag minns en uppdatering som du gjorde någon gång förra våren där du la upp en satellitbild på ett stort antal tunga stridsfordon som stod i formatering, eller vad heter det, formation på öppet fält. Och det var liksom öppet, det var bara att skicka dit liksom en av de mindre bomberna och alla skulle ha varit helt bortblåsta. Men man kunde inte göra det på grund av just de här lagarna.
Ja, och framförallt västs absoluta förbud för oss att vi absolut inte får sätta någonting en meter över gränsen heller. Nu har ju då väst igen luckrat på det och säger att militärdepåer och militär högkvarter är lagliga mål.
Jag tycker att om man ser att det är på väg ett antal fordon med alla pipor riktade mot Ukraina, att liksom smälla dem på rysk mark, det är att mota Olle i grind, och det borde vara helt okej. Okay. Mm.
Normalt borde det vara så. Men alla var ju rädda för Ryssland, vad de skulle göra och deras militär. Man ansåg ju att de hade en väldigt stark militär, men sanningen var ju någonting annat. Det var en papperstiger.
Sen då en liten uppdatering om födelsedagsinsamlingen. Det kom ju in då 200 000 kronor och nu har det börjat, vad jag förstår, omsättas till materiel. Ja. När kommer de här drönarna att nå den 63:e brigaden?
De två första har ju redan kommit. Nu beställdes då R-Aderton, drönsystem som kan ta 5 kilos last, det vill säga granater. Och det borde vara klar om 2,5-3 veckor.
Just det. Och då tillverkas de på plats i Ukraina och sen åker du med ut och levererar dem, om jag förstår det rätt.
Precis. Så det blir ett reportage om det.
Det låter väldigt spännande. Så jättestort tack till alla som deltog i den insamlingen. Det här är sånt som gör stor skillnad.
Absolut.
Och om vi då klickar fram Deep State Map, som alla ni lyssnare kan hitta om ni går in på beskrivningen till det här avsnittet. Jag lägger en länk då med Deep State Map med Bachmut i centrum. Det är dags att kolla på frontsituationen, och går vi till Bachmut så ser vi att där har det inte hänt mycket sedan förra veckan. Det har i princip stått stilla.
Nej, det är inte helt riktigt. Förra veckan skedde ju en hel massa, eller slutet av förra veckan skedde ju en hel massa saker. Framförallt då tog ju ryssarna in enorma förstärkningar, och i norra delen så har vi igen en ny köttkvarn. Man vill gärna ha in staden Grahome och för att hitta över ta vägen. Man sänder in våg efter våg efter våg. Det är en helt grym köttkvarn som pågår där. Sen fick man ju också mer ammunition, framförallt artillerigranater, och de granaterna så, och det togs från Kremina området och från Avdiivka. Så det vill säga, ryssarna fick inte in helt nytt färskt material, utan man tog egentligen dem från övriga frontlinjer. Och man använde dem väldigt flitigt, för man kom sig över järnvägslinjen. Man tog flera kvarter i nordväst om staden. Och man pulveriserade helt enkelt alla de här höghusen som vi använde som baser väster om om järnvägen. Så situationen just nu då är att som det ser ut i där nu är att ryssarna har tömt ammunitionslådorna på nytt. Och sen stämmer det så tillvida att nog väldigt mycket areal har man inte tagit i Bahamut.
Nej, de har ju, alltså det man ser på kartan i alla fall är att de har ju den här, det är ju järnvägen som är liksom som är deras linje i princip. Och sen så fort det kommer terräng så verkar de inte kunna gå fram. De verkar ju kunna röra sig där det finns liksom byggnader. Men i övrigt så...
Ja, så då järnvägslinjen, det var ju en naturlig barriär. Och den var högre så du har liksom skydd bakom den. Men sen hade ryssarna för att få oss bort därifrån tog ner de här höghusarna och jämnade dem i marken. Men samtidigt skapar man ju åt sig själv en situation där man måste avancera över öppen mark. Och vi har ju också fått förstärkningar på artillerisidan. Så vårt artilleri har ju förstås koordinaterna färdiga där. Vi har väldigt bra drönövervakning så vi ser när de startar en attack. Och då är det liksom bara att smälla av en salva artilleria dit. Vilket då gör att de drar sig tillbaka. Så de måste få mera förstärkning och de måste få mera ammunition för att komma vidare.
Mm. Sen har ju de, nu kan man säga med lite fördröjning, att de är ju då på vägen norrut mot Privilja. Vad kan det här, liksom den här vägen, finns det någon form av övertag för dem att ha den här vägen?
Nej, eller är det bara vägen? Nej, egentligen har det inte kommit så långt där. Och de har 3 mil till Siversk, Slovansk. Och där har vi ju stora styrkor. Så det är bortkastade resurser att försöka ta sig där med det material och det manskap de har nu.
Mm. Och de här specialstyrkorna som de har satt in då, de här VDV, hur har den taktiken fungerat?
Väldigt dåligt. Däremot så hade det blivit väldigt bra gallring även bland DVD-styrkorna. De har ju satt DVD liksom och i samma köttkvarn att attackera våra skyttegravar, att gå över öppen mark. Så det gör ju nu infanteristernas arbete och det är ju egentligen inte vad DVD-styrkor ska göra. Men alla har blivit tagen till Bahmut för att så snabbt som möjligt få kontroll över hela staden.
Mm. Så vad är sannolikt att kommer att utveckla sig den här veckan då, om man kollar på hur det ser ut nu?
Det blir fortsatt som förra veckan att igår så var det 53 attacker bara i Bahmut. Så det är en grym siffra. Om du ser då vad det är övriga attacker, 3-4 på de övriga frontlinjerna. Så vi ser ju att de vill ha Bahmut för allt, till vilken kostnad som helst, och det är då för att få inrikespolitisk, ska vi säga, poäng. Mm.
Ja, det känns ju alltså som att till och med en nation som är förblindad av lögner måste se att det är orimlig tid som man har spenderat i Bahmut nu utan framgång.
Ja, men den ryska propagandan, den är väldigt effektiv.
Mm. Men inte tillräckligt effektiv för att genomföra en parad som de per tradition borde göra om exakt en vecka. Men
garanterat om Bahmut skulle ha varit tagen så hade paraderna skett.
Men vad var det man skyllde på? Säkerhetsrisk?
Ja.
Tror du det finns någon stad i hela världen som är så barrikerad av missilförsvar förutom Kiev då, som Moskva just nu?
Nej, det är väl... Moskva är väl på andra plats efter Kiev.
Jag menar, det, man ska nog... Alltså, så här, jag kan tänka mig att en väldigt, väldigt orimligt stor del av det ryska försvaret befinner sig i områdena kring Moskva nu.
Jo, men så är det.
Och kollar man på Moskva på kartan, så ser man att de har ju liksom två ringvägar då, runt, och det är nästan byggt för att liksom kunna motstå. Jag tror inte att det finns något ställe som är svårare att ta än Moskva. Och det finns väl egentligen ingen någonsin som har lyckats, förutom Napoleon, som lyckades ta sig in i Moskva, och så tillbringar han då en vinter där för att marschera tillbaks. Så det är för över tre ringvägar runt. Men någon attack på Moskva, det lär vi väl knappast få se det här kriget.
Nej, absolut inte.
Vad tror du att kommer att ske med Ryssland efter kriget?
Ja, den som det vet. Jag tror i alla fall att om inte Putin själv kan sitta kvar, så kommer fortsättningsvis någon av eliten att ta över. Och det då har att göra med att Kina har sina intressen, och i Kinas intressen är det att försöka få en politisk stabilitet som är Kina-vänlig, och ett land som hålls ihop och inte uppdelas i en massa småstater. Så jag tror ingenting kommer att ske i förhållande till att Ryssland kommer att förbli Ryssland. Den kommer att bli en kinesisk vasallstat. Men den militära styrkan, den måste krossas, och den måste krossas i Ukraina.
Ser du Kina som ett militärt hot, eller vill de bara att allting ska gå lugnt till så att de kan bygga?
Men Kina sitter på två stolar. Det är beroende av västhandeln, för det är ju den som tar in valuta till dem. Och ska man bryta där, då kommer man att få stora inrikesproblem. Den vanliga kinesen har vant sig vid en viss levnadsstandard, och den levnadsstandarden fortsätter ju att höjas, och går man då bakåt, då blir det uppror. Vi såg ju hur befolkningen reagerade på den senaste covid-isoleringen. Kinesiska regeringen var ju tvungen att avbryta den. Det blev för stora upplopp. Och om det sprids till hela Kina, så då är det kommunistiska Kina i gungning. Och det vill ju inte ledarskapet.
Nej, och frågan är ju, alltså, Kina är ju mer fredliga när det kommer till att attackera ut, alltså, andra nationer. Sen är de ju inte så snälla mot sin egen befolkning. Eller mot folk som inte håller med dem. Så frågan är. Sen finns ju också den här situationen i Taiwan, där många är rädda att Kina nu då kommer att passa på att attackera Taiwan, eftersom man ser att väst skiter totalt i att det pågår ett anfallskrig i Ukraina. Men så har ju inte skett hittills.
Nej, och man aktar sig nog väldigt noga. Man har ju sett vad den stora uppslutningen bakom Ukraina. Sen är ju också det att Kina har stora intressen i själva Ukraina. Och framförallt då på samma som vissa arabstater har. Att det är en kornbord för dem. Och ett matbord. Mm. Så att Kina har ju redan förstått att Ryssland aldrig har någon offensiv förmåga mer i det här kriget. Det har gått.
Ja, alltså, kinesiska soldater på fält, jag tror att det skulle vara en ganska obehaglig upplevelse för många, för att de har ju en inarbetad disciplin som få nationer lyckas med, och det har väl att göra med deras militanta skolsystem.
Ja, men sen är det då en fråga om hur det här militanta systemet kommer att användas om befolkningen upplever att de får en levnadsstandardsförsämring. Det kan också vara så att den här militanta disciplinen sår mot regeringen.
Ja, man får ju hoppas på det. De här, alltså vapen är ju alltid vapen. Men finns inget informationsflöde där de kan prata med varandra. Och det är ju det som Kina har satsat på. Då uppstår det ju andra problem. Alltså, nu har jag varit i Kina och vet hur enkelt det är att kringgå de här. Det är ju bara att ladda hem en helt vanlig VPN. För en västerländsk turist så är inte det några problem. Men jag kan tänka mig att det är lite större problem om en kinesisk medborgare försöker kringgå deras censur. Men det är ett ämne för en helt annan podd. För den här podden så kan vi säga att Kenneth har en bok som kommer att släppas förr eller senare. Och är man intresserad av den boken så kan man få uppdateringar genom att gå in på nongrata.se/Kenneth-Greg-bok. Där kan man prenumerera på uppdateringar om den här boken. Uppdateringen kommer att komma snart. Vi har ett utkast som jag håller på att bearbeta just nu. Och det utkastet kommer att lägga grund för hur boken ska utformas. Alla pengar då som Kenneth får in från den här boken, Kenneths del, kommer du att skänka vart då?
Till ett uppbyggande av krigsinvalids rehabilitering.
Så den här boken kommer inte bara att vara en historisk dokumentation ur en finsk eller finlandssvensk frivillig soldats perspektiv på kriget. Det kommer också att leda till en form av rehabilitering / återuppbyggnad av nationen. Så gå in på nongrata.se/Kenneth-Greg-bok och prenumerera för att få uppdateringar så snabbt som möjligt. Nu är ju Kenneth också med i facket och har internationellt presskort. Så nu får vi hoppas på att det aldrig kommer att behövas användas. Men på nongrata.se/Kenneth-backup finns det en lista ni kan registrera er på för att få uppdateringar ifall det är så att Kenneth blir blockerad igen, vilket vi hoppas att han inte kommer att bli. Finns det någonting vi kan ha med oss till eller den här kommande veckan, Kenneth?
Ja, då kommer jag gärna ta upp den nordiska fredsaktivistkåren och de som demonstrerar mot att Ukraina ska få hjälp genom att gå och säga att det är USA som är orsaken till det här och att Ukraina är själv, ska vi säga, förorsakat också en del av det själv och att det är en imperialistisk. Men det som är väldigt konstigt när man tittar på bilder från deras tåg i Sverige då bland annat är att man motsätter sig imperialism. Och vem är det som är den världens största imperialistnation och som öppet har deklarerat det? Jo, Ryssland. Så det ska vi åtminstone behandla lite nästa vecka.
Och om någon av er känner sig att ni tillhör den gruppen så tror jag att det finns många foliehattar att införskaffa hos de här antivaxgrupperna. Så att det är bra att kunna särskilja genom att bära en foliehatt när ni går ut på de här tågen. Men då hörs vi om en vecka då, Kenneth.
Det gör vi. Den som lever får se.
Den som lever får se. Till er som har lyssnat, jättestort tack. Som ni kanske har noterat så släpptes det även den här veckan i podcasten Samtal en Pink Floyd-special. Där jag och Anders Hesselbom går igenom min stora besvikelse från den proryska aktivisten Roger Waters som en gång var min idol och som fortfarande musikaliskt är min idol men som nu inte har någon form av respekt hos mig. Så om ni är intresserade av musik, om ni är intresserade av krig eller kriget eller situationen kring kriget så finns också det att lyssna på i den här podcasten. Tills vi hörs nästa vecka, stort tack till dig som har lyssnat och stort tack Kenneth.
Tusen tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Thank you.